Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vad går de igång på? För det har jag funderat på.
Nej, men karar är dumma i huvudet, vet du. De går igång på bilden. De kan inte, deras hjärna förstår inte längre än bilden av en vacker kvinna.
Men det där, jag kan förstå det, och du var och är supersnygg när du dressar upp dig. Men vad är det de vill? För jag tänker så att...
Jo, men de
ja, men alltså, så om vi ska vara lite grova i munnen, eller vad man ska säga, eller så här rakt på. Tänder de på att du ser ut som en kvinna, men vill de bli påsatta av den kvinnan? Hej och välkommen till Kändispodden, Christer Lindarw.
Tackar, tackar.
Hur mår du?
Jag mår bra, men jag är lite seg. Jag var uppe väldigt tidigt i morse, så att jag är lite så här halvjummen nu, känner jag. Men det är inte riktigt mina tider att gå upp på morgonen.
Men varför var du uppe på morgonen?
Jag gjorde Aftonbladet sån här morgon-tv.
Alltså i 40 år så har ju du varit kungen av drag queen, eller precis, av dragshow.
King of the Queens brukar man säga. Ja.
Din show, eller er show, This Is It, som nu kommer ligga på SVT Play framöver här. Berätta lite om den.
Ja, det är ju en lite bokslut, höll jag på att säga. Det låter ju konstigt, men en liten avrundning av de här 40 åren som vi har hållit på. Och då har vi hoppat ner i olika tidsperioder och plockat lite russin i kakan som är bra nummer som har gått hem väldigt bra hos publiken och så där genom årens lopp, som vi har då plockat upp och gjort en, vad man kan säga, lite greatest hits show av. Vissa nummer har vi då gjort nostalgiskt precis likadant och med originalkläder och allting. Vissa nummer har vi istället helt förändrat och utvecklat och gjort en ny version av. Och sen har vi blandat det med lite nya, helt nya nummer och även då lite av mina prater som jag gör emellan, där jag berättar lite om hur vi startade och i början hur det var, min kärlek för scenen och kläder och sådär, och sen vidare att jag gör lite prater och berättar om våra lite sorgliga stunder under årens lopp när vi jobbade på under hela HIV och AIDS krisen när den var som värst, och alla vänner och även medlemmar då i gruppen som vi miste då, och även hyllningsnummer till Lasse Flinckman som också gick bort samma år som vi startade den här sista This Is It-showen. Och jag var lite orolig att det kanske skulle bli för tungt, men snarare så blev det ju så att publiken tyckte det här gav ett djup och botten till föreställningen när man blandar det här med allt glitter och glamour. Och jag tyckte också att det var viktigt att få in det i berättelsen om oss, så inte folk tror att det pratas så mycket glitter och glamour om oss hela tiden. Och att då lite grann ja, beskriva att vi alltid, det har inte alltid varit så jävla kul. Mm. Publiken uppskattade för de kände att de kom närmare både mig och gruppen. Och de kom, de fick ett annat, en annan botten i hela våran historia på något sätt. Det var ju stående ovation varje kväll.
Men vilket nummer i den showen? Om du skulle välja ut 2 eller 3 nummer?
Ja, jag har ju en förkärlek för ett litet nummer som jag gjorde. Ett rent mimnummer. Men som vi tog med nu också bara för att visa lite av min, det jag kan briljera lite som jag gjorde förr med just den här mimningen. Att jag var så bra på uttryck och andning och mimning så att det verkar väldigt trovärdigt att det var den människan som sjöng. Och det är det här med Eartha Kitt som heter Champagne Taste.
Mm.
Det är ju en pratsång, men den gillar jag att göra. Och sen så, vad tycker jag mer om sen tyckte det var väldigt roligt att göra, eller roligt, men det var ju häftigt när vi gjorde det här numret efter filmkollaget på Alla Flinkmans succénummer som vi visade upp, så gjorde vi ett nummer där jag var på scenen och han var på film och vi gjorde ett nummer ihop som blev väldigt både känslosamt och vackert tillsammans. Och ja, och sen så är det ju naturligtvis då This Is My Life som jag gör på slutet när jag river av mig klänning och peruk och står i bara ett par jeans och blir liksom från stjärnan till privatperson på något sätt. Och det är väl mitt mest kända nummer och det som folk alltid, ja, det går inte att toppa det på något sätt. Jag sa ju då när vi gjorde den här produktionen att det är nog den sista stora produktionen i det här formatet som vi har gjort de senaste åren. Och, men det har tryckts väldigt mycket på att det är det sista. Jag har aldrig sagt att jag ska sluta helt.
Nej.
Men som det kändes då i alla fall så kände jag att nej, men det blir nog det. För att det är väldigt mycket jobb med att ta fram en sån här show. Och sen inte nog med den när showen är klar. Då ska den spelas 1,5-2 år.
Mm.
Hela tiden. Och när man blir äldre och sådär, man känner att orkar jag hålla på att köra kväll ut och kväll i 1,5 år nu framöver. Så att det var väl det att hända, att det kanske räcker med de här jättestora produktionerna. Jag har inte sagt som sagt så att jag ska sluta helt, så någon form av after dark blir det nog även framöver. Men det vore också kul att göra lite andra saker emellan kanske. Mm. Någonting annat.
Men kan man gå ifrån att ha varit att ha gjort shower i det stora formatet till att göra något mindre?
Ja, det vet jag ju inte.
Ja, men jag tänker
det får vi se. Jo, absolut. Nej, men det blir säkert svårt. Och jag har sagt det också. Om jag sen här om ett tag känner att nej, nu vill jag sätta igång med någonting. För att den här typen av ledighet har inte jag heller haft tidigare. Jag har alltid avslutat en period med showande och sen så har jag varit ledig ett tag. Men då har jag alltid haft ett projekt som har legat framöver som jag sen ska börja jobba inför.
Ja.
Så jag har alltid haft någonting på gång. Men nu har jag då en ledighet för första gången nästan utan att jag har någonting som jag måste ta tag i.
Mm.
Men jag vill att det ska gå så pass långt så att jag känner mig så här riktigt uttråkad och riktigt känner att vad fan sitter jag här för? Skärp dig, gör någonting. Det här blir ju inte roligare att bara sitta så här år ut och år in.
Men
vad det blir och vilken form, det kan hända att jag sen då, som du säger, det är svårt kanske att ta ner det till en mindre form. Men det kan ju också vara kul att göra det på något annat sätt. För nu känner jag mig i den här avrundningen ganska fri åt vilket håll jag vill lägga mig så att säga i nästa produktion. Men det kan ju hända att jag tycker, fan det här är ju tråkigt, vi satsar på en riktig jävla stor show igen.
Mm.
Och då lär väl folk säga att jag är sheer. Och bara jag comebacker och sådär. Men för att det har just att det har skrivit så mycket om att det här är det sista. Liksom.
Men Jerry Williams, innan han gick ur tiden så körde han ju
avskedsturné.
Avskedsturné på
avskedsturné. Jag sa aldrig avskedsturné, jag sa bara sista stora. Men det, som sagt, det blir ungefär samma grej.
Jo,
han sa ju då när han började, hösten efter han hade slutat sin, så sa han, vad fan, man måste ju få lira.
Ja.
Så att det är mycket möjligt att jag också känner likadant. Mm.
Men du kanske, på nu när du är 40 plus, så kanske du inte behöver vara engagerad i precis varenda steg om du ska göra en sån stor produktion igen.
Ja, det kan jag ju inte släppa.
Kan du inte?
Det är ju också en del av att det blir sån after dark-stämpel på showerna i och med att jag är så inblandad i allting. Jag kan ju inte riktigt släppa det, tror jag.
Nej. För ni är ju väldigt speciella. Det finns ju ingen, och har väl inte funnits någon riktig konkurrent till After Dark?
Nej. Nej, det har det inte. Vi var ju ganska först med att göra den här typen av show. Vi fick ju snabbt vara med i tv och vi blev kända ganska fort och hela det där. Så att det känns som att det var ju svårt för dem att ta upp en slags kamp med oss i den nivån. Vi har ju varit ganska ensamma på, och fortfarande ganska ensamma. Jag kan ju känna en viss sorg att den här typen av form av dragshow som vi ändå står för, när vi väl slutar på riktigt, att det lite går i graven. För de som jobbar med drag idag, de är ju så RuPaul-influerade, så att det är mera uppvisning av en look eller uppvisning av en makeup och hår och hur spektakulär man kan vara, mer än att tänka shownummer som vi har alltid tänkt att det är underhållning vi håller på med. Vi tänkte ju mera show, att det var dragshow, det var liksom nästan lite i andra hand för oss. Det var vårt forum, men det var inte det huvudsyftet eller huvudintresset för oss, var inte att make upp oss och klä ut oss.
Nej.
Det var liksom aldrig fokus från början. Alltså när man säger utomlands till någon att man jobbar med dragshow, då ser de framför sig att man är på en liten klubb någonstans och gör, någon är lik Madonna och får göra Madonna och någon är lik Cher och gör Cher, och de ser det så. De fattar inte att vi gör en typ av revy, kan man ju säga, att det är nummerkavalkad där vi blandar högt och lågt, allt från mer eller mindre buskisaktiga komiska nummer till imitationer av kända stjärnor, svenska och utländska, till egna nummer som vi har hittat på, och även då låtar som vi har översatt eller så, eller egna låtar, typ La Dolce Vitas kom med och sådär. Men det är väl det att det är en producerad show med dansare, det är liksom genomtänkta övergångar till nästa nummer, och det är liksom olika teman, och det är liksom en hel show. Och det är väl det som är lite unikt med vårat sätt att jobba. Att vi hade ju aldrig sett en dragshow när vi började.
Nej.
Så vi gjorde ju liksom bara show i drag. Och våran ambition från början var också att när vi hade en idé och sen kände på den idén och tänkte liksom, ja, så här. Och då hade vi alltid en test på oss själva. Och så här, skulle det här numret vara kul om en tjej gjorde det här? Om det inte var den här grejen att det är drag. Och sa vi då till oss själva, ja, det vore faktiskt lika kul om en tjej gjorde det här. Ja, då kör vi. Vi hängde aldrig upp oss riktigt på bara att det skulle räcka med att vi var i drag, utan vi ville alltid ha bra nummer. Och där kan man väl säga att vi nästan är inte bara unika i Sverige, utan vi är faktiskt nästan unika i världen på att göra den typen av dragshow.
Men där känns det som att ni hade en tanke på att ni gjorde det för publiken.
Ja.
Jag kan få känslan ibland på annan drag att de som står på scenen gör det för sin egen skull.
Där
är en stor skillnad.
Det är en stor skillnad.
Men ni är ju unika på så genom många olika sätt. För att man kan ju tänka sig också att när ni var med på tv första gången, alltså era show sändes, så var det fortfarande klassat som en sjukdom att vara homosexuell.
Ja.
Så ni har liksom banat väg på något sätt.
Ja, det var ju en bieffekt som kom utav det vi gjorde. Vi gjorde ju det här bara på kul och vi var jätteentusiastiska, och vi hade våran lilla klubb där på slutet av 70-talet och körde våra shower, och sen vidare till Hamburg Börs i början på 80-talet, och större produktioner och så har det rullat på. Vi hade ju ingen agenda med det rent gaypolitiskt. Men det blev ju en följd av att vi blev populära, vi kom på tv tidigt. Och folk ute i landet såg den här typen av gaykultur som överhuvudtaget inte hade visats på tv, någon gaykultur. Där gjorde vi ju då en insats indirekt
Ja.
Utan att vi hade någon agenda på det, utan det var bara någonting som blev, och som vi sen då nästan blev lite överraskade när det kom fram killar till oss och sa, ja du vet, jag är från Luleå, jag såg er på TV, då vågar jag komma ut.
Mm.
Och sådär, så att man har betytt för gaykillar och tjejer lite grann i deras komma ut-processer, och att de har sett att det finns en värld som är lite grann lite roligare utanför den här lilla hålan jag bor i, så att säga. För man är ju väldigt, och på den tiden särskilt, väldigt, då var ju folk väldigt ensamma i sin homosexualitet i sin lilla stad. Och jag kände ju likadant när jag var liten. Jag menar, det fanns inga internet eller sociala medier eller något sätt att kunna ta kontakt med andra likasinnade. Jag gick ju själv i en skola där jag hade en klasskamrat. Vi gick i samma klass från första till nian. Och sen gick vi på olika linjer i gymnasiet och vi umgicks jämt och hade jättekul. Inte förrän jag flyttade till Stockholm och sen kom hem till honom i Eskilstuna och sa att jag var gay. För jag orkade inte hålla på och hymla om vad jag hade gjort i Stockholm. För de var ju så nyfikna på hur det var att bo i Stockholm. Och han efter ett par veckor på en fest lite berusad säger att jag är likadan.
Ja.
Och vi bara, va? Vi har växt upp tillsammans. Ingen visste om varandra. Och där är det en enorm utveckling och unga tonårskillar kan komma ut och hitta likasinnade kanske på sin egen skola till och med redan som 13-14-åringar idag. Så det är en enorm utveckling. Men det var ju också lite häftigt att man ändå kunde slå igenom och TV vågade visa våra show redan 1977 första gången i en miljö som var helt tyst egentligen om gay killar. Och ingen öppet homosexuell kändis fanns det. Det var liksom en helt annan tid.
Det var väl sjukdomsklassat ända till 79, tror jag.
Ja.
Ja, det är sjukt.
Det tänkte man inte så mycket på, för att vi levde ett ganska öppet liv inom vår värld.
Mm.
Alltså i Stockholms uteliv och i Stockholms kretsar där vi umgicks, var ju inte vi diskreta, eller vi var ju inte smygisar, utan vi var ju väldigt öppna, även om vi inte gick ut med det i tidningar, för det gjorde man inte på den tiden. Det var ju av flera anledningar, dels var det att man gjorde inte det riktigt, men de tidningar som frågade och antog att vi var homosexuella, de sa vi till att nej, men vi har ingen lust att stå upp för det i ett sånt här yrke som vi har, för att det kan göra gayvärlden en otjänst om ni för första gången i er historia, i er tidning, ska skriva en artikel om en homosexuell eller några homosexuella, då borde ni ta några killar som har mer vanligt jobb. För annars så kanske de tror att alla gaykillar vill ta på sig nätstrumpor och en glittrig klänning när de kommer hem på kvällen. Så det är ju mer att det kan bli en otjänst än en tjänst, så därför gick vi inte ut med, plus att vi ville ju också bli kända för vad vi gjorde och inte för vad vi var.
Nej. Men jag kan ju känna så själv att, nu har inte jag känt så med After Dark just, men när jag själv växte upp så kände jag att jag inte riktigt kunde identifiera mig med, alltså så fort det till exempel var Pride så skulle tidningarna visa allt det här
spektakulärt.
Alltså ni var ju lite mer fina.
Mm.
Så här lite enko-varianten, om man tänker att Babsan då kanske var Åhléns. Och sen andra drugor var kanske Ullared och Dollar Store.
Mm.
Och då var det liksom Dollar Store som syntes.
Mm.
Och där kunde inte jag identifiera mig någonstans.
Nej, men det är också typiskt media.
Mm.
Att när de visade några klipp från paraden på TV eller tidningar så blev det på någon läderbög i chaps. Mm. Eller också blev det någon druga.
Mm.
Sådär. Så det är typiskt media att ta det som sticker ut mest. Och det kan jag förstå att många killar som inte har någon läggning vare sig åt läderbögshållet eller åt transer eller åt så, och mera vanliga killar så att säga, de kan ju bli lite så här att de känner inte igen sig riktigt i det där.
Nej.
Redan första året eller andra året, jag kommer inte ihåg om det var 77 eller 78, jag gjorde ju då en imitation på drottning Silvia där och fick framföra den på en välgörenhetsgala på Oscarsteatern där kungaparet var där. Det blev en bild på mig och drottning Silvia tillsammans när jag lämnade en ros till henne. Och då var det ju första sidor på kvällstidningarna med två drottningar då, så där. Ja. Så att, och det vart ju också en väldigt stor medial uppmärksamhet på det, som gjorde att vi blev både mer kända, men också lite så här att acceptera kungahuset det här. Mm. Så blev det på något sätt att alla kände att ja, det här är bra.
Ja. Det har ju blivit lite av din grej att göra drottningen, känns det som.
Ja, det har blivit. Alltså, jag har ju inte gjort drottningen så mycket som man kan tro.
Nej.
Den har ju blivit väldigt uppmärksammat. Men jag har ju inte gjort det i så många shower.
Nej, men jag tänker att det har återkommit lite.
Hon har återkommit ungefär när vi har jubileum, typ var tionde år. Men sen har man gjort massa produktioner emellan där jag inte haft någon drottninginvitation.
Och det är bara riktiga drottningar som har åldrats.
Ja. Nej då. Det har nog förts med. Men det har varit tacksamt och kul. Och de har ju själva tyckt det var roligt. Ja. Sådär.
De gillar det?
Ja, drottningen har jag ju träffat redan på tidigt stadium då när hon var ung och nygift och så. Mm. Hon tyckte det var både intelligent och kul gjort. Så att, och kungen har ju kommenterat att han tyckte att jag var till och med snyggare än vad drottningen var, har han sagt en gång.
Hade han druckit då?
Nej, jag hoppas att han inte hade gjort.
Prinsessan Lilian var väl också ett fan?
Ja, hon tyckte mycket om oss och hon var ju från början själv inom underhållningsbranschen i England och lite filmstjärna och även, tror jag, revyartist. Så att hon älskade det här. Och hon var väldigt gullig. Mm. Hon lånade också ibland, för hon gjorde alltid, varje jul så gjorde ju hon ett litet spex för barnen, för kronprinsessan och Carl Philip och Madeleine. När de var små så gjorde alltid prinsessan Lilian något lite uppträdande för dem och spexade och gjorde lite saker. Hon klädde ut sig. Och då frågade hon en gång för att vi hade gjort ett nummer där vi hade gjort Madame Butterfly. Mm. Där vi hade både den typen av dräkt, japansk dräkt, och någon stor sån här geisha-peruk. Så jag var hem till henne på så här afternoon tea på Djurgården där hon bodde och lämnade den här peruken som hon fick låna, som hon skulle ha då. Så.
Var det den som hon snodde?
Det var den som jag aldrig fick tillbaka, precis.
Ja. men sen så hörde jag också, eller läste i din bok där, att Lasse Flinckman, din parhäst, skällde ut kungen en gång för att hon kom sent till börsen. Mm.
Ja, det var lite roligt. Det var prinsessan Birgitta som jag tror fyllde, vad kan hon ha fyllt, 40. Och då hade de haft middag någonstans och sen så fick vi ett meddelande om att de ville komma och titta på show och ta en drink på börsen, och vi reserverade platser uppe på hyllan på balkong. Och de sa att de har inte kommit än, kan ni hålla showen lite granna? Ja, så det kan vi väl göra lite grann sådär. Och sen dröjde det liksom 5-10 minuter, en kvart, och vi kände bara, men gud, vi måste ju komma igång. Den vanliga publiken tycker inte det här är kul att bara sitta och vänta. Så att sen fick vi meddelande efter någon kvart att jo, nu är de på plats, nu kan ni sätta igång. Så då körde vi showen, och sen efteråt så sa de att vi skulle komma upp till balkongen där de satt och hälsa på dem. Så vi gick upp i våra finalkläder direkt efter showen och hälsade på alla. Det var ju prinsessan Kristina och alla, hela släkten där av kungahuset. Och precis efter mig gick Lasse Flinckman, och när jag hör honom säga till kungen, när han tar kungen, hur vore det om kungen kunde komma i tid någon gång? Och kungen börjar ursäkta sig. Ja, nej, men det var limousin, då vi väntade och vi stod där och det vart lite försenat. Och så skrattar bara Lasse och säger, jag bara skojar liksom. Lasse kunde ju komma undan med sådana där skämt som man först blev så där ställd av, och sen bara han asgarvade och släppte hela grejen. Men jag höll ju på att åka genom golvet där.
Ja, men du är lite mer drottninglik.
Ja, och men jag var alltid, vi var ju lite de rollerna också, att han skulle busa och jag skulle släta över. Mm. Jag skulle bara säga, ja, han är sån där. Ni får ursäkta honom, skaka på huvudet liksom så. Det var ju lite av de rollerna vi hade.
Ja, men det är väl en stor del i er succé? Alltså det spelet ni...
Ja, det tror jag. Vi hade ju en jävla tur med både tajmingen på att starta det här, tajmingen att det blev just vi som komplettera varandra så bra och vara lite som Helan och Halvan. Mm. Och jag stod för det tjusiga och glamorösa och lite det där farliga. Mm. För att jag var så trovärdig när jag var ung som tjej. Så det var ju en spänning och farlighet som fanns i det här. Medan Phil Linkman då avväpnade med humorn och sin frodighet och kroppshydda och alltihopa som fick alla att lättas upp och skratta och inte bli så rädda, så att säga.
Nej.
Så att det var en väldigt bra mix på oss två där.
För det är såklart att som i alla förhållanden så är det inte alltid på topp.
Nej.
Och det var det ju inte er heller, för det blir ju såklart en konkurrenssituation. Ja, men som du säger, du fick väldigt mycket medieutrymme. För att det var lite spännande det här att du var så trovärdig som tjej.
Ja.
Och han var kanske mer som en clown och inte funkade lika bra i media.
Nej.
Så det blev ju slitningar och det var ifrån varandra och det var ihop. Och Lasse har ju, han gick bort för, vad blir det, 2 år sedan?
Ja, 16.
Men vad var det bästa med honom?
Ja, det var ju bästa med Lasse var ju att man oftast hade ju alltid roligt ihop med honom. Han var ju en glad skit alltså, som tyckte om att skratta och ha kul och busa och hålla på. Och det där smittade ju av sig och tokigheter av alla slag. Och det var ju alltid roligt att vara runt Lasse. Men sen kunde han ju också vara en sur en och långsint.
Mm.
Och han kunde, innan han slutade där 83, när han tyckte att jag fick för mycket fokus och att han minsann var lika populär som jag, vilket han var bland folk och bland gäster. Och hans gäng runt honom, hans nära kompisar, på något sätt eldade på honom genom att du klarar utan Christer, du skulle kunna göra egen show och du är precis lika populär som honom och sådär. Så jag tror att han eldades på lite av det. Men då var det en period där när han var väldigt sur och grinig och nästan frös ut mig. Så att det var en period som var jättejobbig när vi var showade på Börsen och var helt tysta, sa inte ett ord till varandra under make-up och bakom scen. Och sen så knäppte vi på en knapp och körde showen som om vi var världens bästa kompisar på scen.
Mm.
Och sen efteråt så inte ett ljud.
Men satt ni ändå i samma loge?
Nej, han flyttade ju ur. Helt plötsligt när jag kom till Börsen en dag så hade han flyttat sina grejer och det var tomt vid hans dörr. Mm. Och trängt ihop sig med de andra killarna i en loge som redan nästan var full med folk. Och då så gick jag in där och sa, vad fan håller du på med? Och då svarade han bara lite nådigt utan att titta på mig att jag tyckte det blev lite trångt där inne.
Mm.
Det var en jättejobbig period. Ja. Det
var det. Men var du chef då? Eller var ni chef tillsammans? Alltså vid den tiden? Det var ditt After Dark pappret med
det? Nej, det var 50-50 mellan Lasse och mig. Ja. Så när han slutade köpte jag ut hans andel. Vi hade ett väldigt stort rättvisetänk att en av oss fick inte ha ett solonummer mer än den andra. Idag skulle man ju nästan bara vara glad om någon hade ett nummer till så man fick en liten paus. men då var det väldigt rättvisetänkt. Och sen hade jag väldigt svårt att ta hans kritik mot att jag skulle vara egoistisk och att det var jag som försökte roffa åt mig uppmärksamheten på grund av att det var jag som hittade på, jag och en kille som heter Jan Björnstad som var vår regissör och som kallades för Stalling. Det var ju han och jag som hittade på alla nummer, även Lasses nummer.
Ja.
Lasse hittade ju inte på några nummer till sig själv.
Nej.
Han fick ju allting serverat. Det var ju jämbördigt och han hade ju lika roliga nummer och bra nummer som jag hade.
Ja.
Så det där andra, att jag fick mer media och mer uppmärksamhet och att det var mer spännande med mig, det kunde inte jag riktigt rå för.
Nej. Men då separerade ni, eller vad man ska säga.
Mm.
Du köpte ut honom. Ni var ifrån varandra i ett gäng år. Till och från, va?
Ja, vi var ju ifrån varandra fram till 86 bara. Så det var ju
det är tre år.
Det var 3 år. För då var det 10-årsjubileum skulle vi ha på Börsen. Och då så hade han själv försökt göra en egen show.
Mm.
Som heter Flinkman & Company. Som han gjorde nere i Göteborg på restaurangträdgården. Och den gick ju inte alls bra.
Nej.
Han gick ju konkurs med den showen. Och så vi hade gjort under den perioden dels en show emellan på Börsen, och sen hade vi gjort San Francisco ett halvår, och vi hade gjort Madrid. Så vi hade jobbat lite utomlands då, utan Lasse. Och sen kom vi tillbaka och då ville Börsen att vi skulle göra ett 10-årsjubileum. Och då sa de, ska vi inte fråga Lasse om han ska vara med på det? Han behöver nog pengarna.
Ja.
Så då gjorde vi det, och jag var lite så där först, ja fan, ska vi krypa till honom nu? Det var han som ville hoppa av, det var inte jag som ville att han skulle hoppa. Men då frågade de honom och han tackade ja. Men det gick bättre, och på något sätt så vi lärde oss väl en läxa där båda två, kände väl att vi funkar bra ihop på scen, och han är värt sitt och jag är värt mitt, och vi jobbade mer proffsigt sen på något sätt att få ihop showerna så att det skulle vara bra, och att vi visste att vi hade våra roller och våra platser båda två.
Mm.
Och sen när vi började om där 86 så, och framåt, ända tills han gick bort, så tycker jag vi hade en mycket behagligare relation.
Men apropå divor, så har ju du gestaltat ett antal genom åren och träffat ett antal. Vem har varit roligast att göra?
Diana Ross var en av mina första stora internationella stjärnor som jag gjorde och som jag tyckte var kul att göra.
Henne träffade du också?
Henne har jag träffat ett antal gånger. Och
hon blev svartsjuk för dig också?
Vi blev inbjudna till New York på en stor gala som hon höll i, som vi fick uppträda på, där vi gjorde en imitation av henne. Och så. Ja, och där blev hon svartsjuk på mig på efterfesten. På grund av att då hade jag fortfarande kvar mitt smink och någon stor galaklänning på mig på den här efterfesten. Och då stod jag och pratade med Arne Ness, som var hennes dåvarande man. Och det var ju för att han var norsk och jag var svensk, och det var lite kul att prata. Men då fick jag onda ögat av Mrs. Ross där. Så att då kom hon fram till oss och spände ögonen. Hon tittade inte på mig när hon kom fram, utan då tittade hon bara på honom och sa, I'm leaving now, sa hon bara till honom. Så han tänkte väl att, oj, ja, det är nog akkurat bäst att jag går nu, sa han. Lite kul situation.
Ja. Men annars då? Jag vet också att en annan härlig person som du har... kanske inte gestaltat, men som du har träffat, och ni har, det var Anita Ekberg. Jag tänkte, det var en rolig historia det här med när hon skulle vara Lucia till er, eller vad, hur var det?
Ja, vi hade redan på våran klubb där på 70-talet haft sån här, då var det ju väldigt populärt på uteställen att man hade Lucia vaka.
Ja.
Det var ju en jättekul kväll att gå ut på. Så då hade vi alltid, eller de där 3 åren på klubben, då hade vi en överrasknings Lucia. Jag vet inte var vi kom på den idén, men vi ville ha någon Lucia som inte folk visste vem det var, men som var någon känd. Så vi hade Lill Lindfors där som Lucia ett år, och vi hade gamla skådespelerskan Hjördis Pettersson, som var en gammal 30, 40 och 50-talsstjärna.
Hon ser inte ut som en Lucia.
Nej, och hon var så rörande, för att när vi frågade henne så började hon nästan gråta. Och sa att jag hade vilja jättegärna, sa hon, för att jag har alltid varit så ful, så jag har aldrig fått den frågan. Så det var lite rörande faktiskt när hon tackade ja till det. Och sen, så då hade vi, då, när vi kom till Börsen då 1980, så kände vi att vi ville fortsätta den traditionen. Så vi gjorde en specialkväll med Lucia-tema, jultema, med lite julnummer och Lucia-aktigt. Och då fick vi dit Anita Ekberg, som inte hade varit i Sverige på många, många år. Och det var på grund av att Lasse Flinckmans bror var bekant med henne privat. Så hon flögs ju hem väldigt inkognito och bodde privat hemma hos ett par som hon kände. Och så kom hon insvepande där på Börsen och var fantastisk.
Det är ju en sensation.
Ja, det var jättehäftigt. Det var jättekul. Och det var roligt med media också, för vi hörde av oss till Expressen, Aftonbladet, och sa att ni borde komma hit, för vi har en väldigt speciell Lucia som ni inte vill missa. Och någon av tidningarna sa då att ja, vi måste veta vem det är, annars kommer vi inte. Nej, men då får ni väl skylla er själva att den andra tidningen får en jävligt bra grej imorgon.
Mm.
Och då skickar de ju dit en fotograf och journalist i alla fall, och de var helt maniska när det var hon som svepte ner för trappen och gick igenom lokalen då. Men det var väldigt stort att få hem henne på som den stjärna hon var. Och sen eftersom hon hade också ett väldigt ansträngt relation med Sverige och journalister och sådär, så hon ville ju inte åka till Sverige. Hon vägrade göra intervjuer och sådär, så att det var ju liksom väldigt häftigt att
hon jobbade och tass med bakom scenen.
Inte alls. Vi trodde nog att hon skulle vara där. Men nej, tvärtom. Hon makeade sig själv. Hon var fantastiskt duktig på att makea sig. Hon var ju, vi tyckte ju hon var gammal, men alltså hon var ju bara 55 år.
Mm.
Så hon var ju inte alls så där jättegammal som vi tyckte att hon var. Och sen hade vi våran frisör som rullade hennes hår, och det var detta hår som var fullständigt magnifikt, hennes hår. Och sen så gjorde hon hela Lucia-tåget med oss. Men sen gjorde ju vi våran lilla julshow där. Och då satt hon in i våran lilla loge som jag och Lasse hade. I en stol på en hörna. Och när vi for ut och in med den farten som vi har i våra byten och för att hinna till nästa entré, så satt hon bara, oj, 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 vad kan jag göra? Kan jag hjälpa till med någonting? Oj, 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 ska jag ta lite papper och torka svett? Hon var bara helt fascinerad när hon satt bakom hur fort och hur vi jobbade där. Så, nej, hon var väldigt gullig.
Det är fantastiskt att ha haft Anita Ekberg nästan som assistent under en show.
Ja. Precis.
Men vilken stjärna har du tjänat mest pengar på då?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Alltså jag tänker, vem har varit mest gynnsam som har hängt med?
Ja, men det måste vara drottning Silvia då. Som är den som jag är mest känd för att ha gjort.
Mm.
Sen är ju alla de här stjärnorna då, svenska stjärnor som du sa i början, har spelat in specialtexter till oss som vi har gjort någon rolig text på deras låt och så där. Och alla har ställt upp på det, och det har ju varit så fantastiskt att allt från Eva Dahlgren till Tommy Körberg och Helene Sjöholm och Lena Philips, alla har liksom...
Hur fick ni den idén från början då? För det är väl inte heller... Det är ju också ni först... Med, ja. Kan man säga.
Nej, det var väl lite grann att i början så klippte man ju då från deras skivor och gjorde ett nummer av. Och ibland gjorde vi ju sådana nummer där vi klippte från olika skivor och satte bildade en handling.
Mm.
Några rader från en låt passade in till att fortsätta med en annan låt. Så att vi fick till en handling genom ett medley av låtar. Men till slut så kände vi att nej, men det går, vi kan inte hålla på och klippa det här. Vi får inte till den grejen vi vill ha ut där. Vi får inte fram den idé som vi vill ha. Och då blev det mer att vi kanske ska försöka fixa någon egen text som är kul och fråga om man kan spela in det här istället. Och det har ju alla ställt upp på.
Men vem var den första ni frågade?
Lill Lindfors. Redan på gamla klubben.
Ja.
Innan Börsen så gjorde hon en liten inspelning till oss. Och sen vidare var nog hon först med en imitation jag gjorde på henne på Hamburg Börs. Så att Lill Lindfors var den första.
Ja. Har man fått med henne på tåget så kanske det inte är så svårt att övertala nästa att vara med.
Nej, och sen såg jag också de här artisterna och folk i nöjesbranschen. De såg ju våra shower och såg att vi levererade bra. Att vi gjorde aldrig så där elaka texter som var elaka för elakhetens skull, utan vi gjorde roliga texter med lite knorr eller någon liten pik till artisten i. Men det var ingenting de behövde haka upp sig på, utan det var mer att de tyckte det var kul.
Men vem har blivit surast då, som ni har gjort någon parodi på?
Ja, en gång för 100 år sedan så gjorde vi parodi på Anita Lindblom, som väl knappt folk vet vem det är längre, men det var en 60-talsstjärna typ Lill-Babs och Siw Malmkvist och dem. Och så sjöng den här Sånt i livet som alla känner till. Och hon var och tittade på våran show, och då gjorde vi någon liten parodi på henne utan att vi hade låtit henne spela in. Vi hade gjort någon litet klipp på hennes egna låtar som... Och då var hon lite överförfriskad och reste sig upp och sa: jag ska stämma er, skrek hon över lokalen och var lite sådär.
Och vände på klacken och gick eller?
Nej, hon var kvar, men hon var väl lite, jag tror inte hon var helt nykter när hon fick det lilla utbrottet.
Ni behövde inte tala ut sen efter i logen?
Nej, det var ingen fara. Mm. Nej, men det var väl den som har i så fall blivit surast. Och sen... Lotta Bromé blev himla sur för att vi skojade om henne i någon show här. Men grej också. Aha. Inte riktigt kunde ta att vi skojade om henne i någon kommentar.
Men sen så, ditt utseende är ju... Eller du är så här Sveriges vackraste kvinna, har du...
Ja, det var länge sedan i och för sig.
Ja, men du har benämnt så många gånger. Och framförallt de första åren. Men sen har det hängt med. Vad krävs för att bli det? För jag tänker så att jag har... transat en gång på en fest, och då var det min kollega sa till mig, för han kände först inte igen mig när jag hade klätt ut mig, så sen stod jag och pratade med honom en stund, så sa han så här: va, är det du? Jag trodde det var en brud, en ful brud, sa han. Och då tänker jag så här, att vad är det som gör att du som man har förutsättningar att bli Sveriges vackraste kvinna? Alltså, vad...
Ja, alltså jag hade ju anlagen redan innan. Jag var ju väldigt flicksöt. Mm. Hade ju ibland nästan förknippats med att vara flicka. Jag var smal. Jag hade ett sött ansikte, ganska nätta drag. Och så att jag fick ju ibland sådana kommentarer redan som barn, att mamma och jag kunde, och de frågade: åh, vad heter den här lilla flickan då? Liksom, typ. Så jag var ju väldigt flicksöt. Så det hade jag ju gratis. Så jag behövde ju inte så mycket make för att det skulle bli bra. För att det som avslöjar en mans ansikte är ofta käkpartiet som kanske är lite bredare, en bredare haka som är lite bredare. Att pannbenet vid ögonbrynen står ut lite mera, ögonen ligger djupare på män. Det har jag inte heller. Så att jag hade mycket gratis på det.
Mm.
Så att det var inte så svårt för mig att se trovärdig ut. Sen hade jag rent kroppsligt då, att jag var smal och så. Och sen hade jag ju... som jag idag nästan kan vara lite fascinerad av själv, att jag behövde ju i början där första 10-15 åren vi körde, då hade inte jag en strumpbyxa på mig. Jag körde alltså barbent. Jag rakade bara benen och smörjde in dem. Sen, så jag var ju helt barbent och gjorde ju väldigt avklädda nummer. I vissa nummer var jag mer mindre naken.
Mm.
Och ändå såg det ut som en tjej. Så att det var ju... Det är inte många killar, även unga killar, som idag är ju inte bena lika, de är ju mera åldrade genom att man tappar underhudsfett och så. Mm. Så idag går det ju inte, men att jag kunde vara så avklädd och ha bara ben och det såg snyggt ut på scen, det, nästan så jag kan bli fascinerad av själv idag när jag tittar på sådana bilder och klipp.
Och det är det som kittlade de straighta männen?
Ja, det gjorde ju det. För att de satt ju innan vi blev namn i början av våran klubbtid där. Innan de visste vilka vi var. Då satt de ju och slog vad.
Mm.
att nej, det där måste ju vara en tjej, det går inte, det kan inte vara en kille. Så att det var ju en del av spänningen i början där också.
Men var det någon mer än du sa i gruppen som var så autentisk, så här, eller vad man ska säga?
Och vi hade ju en kille med sen, det var ju först Lasse, Roger Jönsson och jag. Men sen tog vi in en fjärde kille som heter Lars Sturesson. Och han var också väldigt snygg och väldigt trovärdig i sitt utseende. Även sen Kent och Conny Berglind som tvillingar som vi hade med. De var ju också väldigt söta och flickaktiga.
Ja, men de kommer ihåg också. Men vad är det som... För du har ju sagt att, eller att det är många straighta. Vad går de igång på? För det har jag funderat på.
Nej, men karar är dumma i huvudet, vet du. De går igång på bilden. De kan inte, deras hjärna förstår inte längre än bilden av en vacker kvinna.
Men det där, jag kan förstå det. Och du var och är supersnygg när du dressar upp dig. Men vad är det de vill? För jag tänker så att...
Jo, men de
ja, men
de,
alltså så om vi ska vara lite grova i munnen, eller vad man ska säga. Eller så här rakt på. Tänder de på att du ser ut som en kvinna, men vill de bli påsatta av den kvinnan eller vill de smälla på henne, så att säga?
Det är olika vilken inställning de har. Ibland kan det vara att de går igång på den här, för att vi då, när vi var utklädda, vi kunde ju också vara lite mer utmanande. Om vi på en efterfest eller gick vidare efter vår egen klubb till någon annan klubb ibland, då tyckte jag ofta folk på det stället, om det var Alexandras eller Café Opera eller vad det kunde vara, så tyckte jag, åh vad kul att ni kommer förbi, åh gud vad ni är häftiga. Så här. Och sen kunde det vara män då på de här ställena som blev väldigt lite extra fascinerade. Och då kunde det vara ibland att de blev fascinerade för att vi kanske hade lite kortare kjolar än vad en tjej på den tiden skulle ha, och vi kunde vara lite... Ja, vi såg lite mer ut som sådana här brudar gör idag. Men det gjorde de inte då på 70-talet och 80-talet. Då var tjejer lite mer nedtonade. Och de kunde tända på den här lite sexiga looken som vi hade. Och det var väldigt olika, för de tände bara på bilden av den här kvinnan som de ville behandla som en kvinna. Men sen fanns det de som hade då kanske haft lite tankar om att det kanske vore spännande eller så här. Som när de väl hamnar i sängen inte bara vill använda eller ha sex med mig som en kvinna som de skulle kunna ha sex med någon annan kvinna, utan då vill de ta ut svängarna och prova på allting genom, som du säger, att också kanske själva blir påsatta.
Jo, men det är det jag tänker.
För det är det som skiljer från det sexet de kan ha med en riktig kvinna. Så att det är klart att det fanns de som var nyfikna på det också.
Ja. I dina memoarer så pratar du också om kärleken i ditt liv. Du berättar att du har haft tre kärlekar.
Tre?
Jag kommer inte ihåg vad du sa i boken.
Jag kommer bara ihåg två.
Ja, men det var en som var, jag tror att han var körde budbil eller var bilskollärare.
Ja, just det. Det var den första. Just det. Då blir det tre.
Och sen så var det Pontus Platin som en artist eller kändis från förr.
Ja, precis.
Men han kändes inte som att han var gay, va? Eller bi måste han uppenbarligen vara.
Ja, nej, men han har ju, han förälskade sig i mig då redan 77. Och sen, han var ju så anti oss från början och livrädd, men jag skojade med honom och flörtade lite. Och sen så helt plötsligt så var det han som tog initiativ. Och vi blev tillsammans och var tillsammans drygt ett år. Men efter det så har ju han bara haft kvinnor och lever ju med en kvinna nu och barn och allting. Så att, och det är likadant med den nästa förhållanden sen. Som är min största kärlek. Och han utbildade sig till läkare när jag träffade honom. Och han blev kär i personen mig, alltså. Och vi var tillsammans ett par år. Och det är min stora kärlek. Men han är likadan. Han har ju också sen bara haft kvinnor.
Ja, för du berättade i boken att ni möttes för ett par år sedan.
Ja.
Ett rörande möte som jag tyckte var fint. Samtidigt så tänker jag så här att du har det här, för det här var ju på 80-talet. Det är ju ett tag sedan. Och sen såg jag på ditt Instagram häromdagen att du för en gång, du gillar att vara ensam.
Ja.
Men då så skrev du, tror jag, att du satt och fikade ensam. Eller i vanliga fall så tycker du om att vara själv.
Mm.
Och nu kändes det lite jobbigt av någon anledning. Och skönt att det var skidskytte på tv.
Mm.
Och då kände jag så här att... Eller så här, varför tror du att du inte har hittat någon? Så du tror
jag har
att...
ju aldrig varit ett utseendemässigt förebild eller objekt som har varit så särskilt attraktivt inom gaykretsar. I och med att jag har varit för smal, jag har varit lite för flickaktig och i mitt utseende och lite androgyn och lite så i klädsel och allting. Så att i gayvärlden har jag ju inte stått så där jättehögt i kurs. Utan min lycka, den har ju varit mera med att jag kunde flirta med straighta killar. Och på hela 80- och 90-talet, då gick jag nästan överhuvudtaget inte på en gayklubb överhuvudtaget. Utan det var bara på vanliga ställen eller straighta ställen. Det är på äldre dagar nu när jag kanske har fått lite mera manliga drag. Och jag, när jag är i ledig period, kan ha lite skäggstubb eller så. Och så där jag känner att jag helt plötsligt kan få lite flört på gayklubbar än vad jag kunde ha fått förut.
Men så då skulle man ju kunna säga att egentligen din scenperson har stått i vägen för kärleken. För hade du inte jobbat som, eller varit känd som kvinna, så är ju det här paketet som sitter här i studion skulle ju varit gångbart, så att säga.
Ja, och hade jag inte jobbat med att köra med drag då och klä ut mig till tjej, så hade jag kanske också hakat på gymtrenden när den kom i början på 80-talet. Och det var mycket med det här med gym och workout och allt det där. Då hade jag kanske hakat på det och byggt upp min kropp och tränat mer. Och fått upp en mera maskulin kroppsbyggnad. Mm. Nu gjorde jag ju inte det, jag kunde inte göra det. För att jag skulle se så kvinnlig som möjligt.
Så att du har gått hela livet som en sån klassisk filmstjärna, Hollywood-tant.
Ja.
Och tänkt liksom...
Jag har ju fått lov att tänka på vad som passar för showen och så. Så jag har ju inte kunnat, som andra gaykillar, så att säga... Om de inte känner sig eller är så kariga, så kan de antingen bygga upp sig eller klä ut sig till karar.
Mm.
Det finns ju liksom väldigt mycket teater inom bögvärlden också, om man säger, i de bögroller som spelas och i den hierarkin som finns inom hur man ska vara som attraktiv gaykille då. Och där står ju då att se så straight och vanlig ut som möjligt, det står ju högst i kurs. Och de som är transsexuella, transvestiter eller dragshowartister, de står ju längst ner på skalan i attraktionskraft.
Mm. Fast där tänker jag mer att du som berömd dragshowartist borde ändå åkt hissen upp några våningar.
Ja, men det är ingen fördel att vara känd inom raggandet.
Mm.
Det är ibland kan det ju stå i vägen för en när man är ute då genom årens lopp, för att folk inte vågar gå fram på grund av att man är känd.
Mm.
De som kommer fram är oftast kanske lite berusade eller att de bara vill prata någonting som har med showen att göra eller tacka för det, utan det är inte så mycket raggande.
Det är väl kanske så de försöker ta kontakt.
Ja, det kan det ju vara också.
Fast det kanske blir ointressant för dig då.
Och det är klart att det, många har ju förvånats över det. Kanske när de har trott att man nästan har kö utanför dörren. Att de inte... Jaha, jag trodde du hade så många så du brydde väl inte om mig. Liksom, så att de tror inte att de är attraktiva för mig bara för att de tror att jag har det så förspänt som känd.
Nej, men jag tänkte att det kanske är min lilla fördom. Jag tänkte mer att jag har gått och inte funderat så, men när jag har kollat igenom här att när du själv sa i boken att ditt livs kärlek var på 80-talet, så tänkte jag, det är 30 år sedan typ.
Sen har jag ju ibland, jag vet inte vad det är för fel på mig, men ibland så känner jag gillar inte bögar riktigt. Alltså jag tänder inte på bögar på samma sätt som kanske andra bögar tänder på bögar. Utan jag kan, det är klart jag kan ha sex eller så lite med, men det är inte så att jag känner att jag blir kär i någon gaykille. Jag är nog lite för heteroskadad av de killarna jag var ihop med. och de jag träffade. Så att jag vet inte, det är nog...
Sen har tiden gått nu, så att nu är du för bortskämd.
Ja, för gammal. Man har ju inte så stor attraktionskraft när man är äldre heller. Det är också en grej som naturligtvis är förhindrande att...
Men är
det finns ju många på sådana här sociala medier eller Grindr eller alla sådana här appar som folk raggar på nu för tiden och säger, ingen över 30. Alltså det finns ju väldigt mycket sånt också, åldersdiskriminering.
Men är det inte så att, finns det inte, nu är inte du en daddy eller vad man ska kalla typen. Men jag tänkte annars för många lite till åren komna gays.
Yngre killar stöter.
Ja, men alltså yngre, helt plötsligt så blir man attraktiv.
För yngre, ja. Jo, men det känner man ju igen själv från när man var ung och kom till Stockholm. Och, som 19-20-årig gaykill, att man tittar ju på de där killarna som var 30, 35, 40. Det var ju de som man... Och det var ju också de som tog kontakt med en när man började gå ut på uteställen. Så att man var ju bara glad att någon tog kontakt med en, för man var ny i stan och sådär. Så att... Och man tände ju på dem. Det var ju inte förrän man har varit här i svängen några år som man började umgås och flörta lite med jämnåriga. Mm. Så de första var ju lite de där som var 10-15 år äldre. Och det tror jag är många unga killar som kommer. Men jag har inte riktigt den där looken heller att vara så attraktiv för yngre. Då ska man mer se ut som Magnus Skogsberg eller sådana här som liksom lite gråa tinningarnas charm och liksom lite snygga, lite så här.
Men ja. han är också lite som en person som man dras till för att han är så himla öppen.
Ja.
Eller vad man ska säga.
Ja, och han har ju mycket mer. Det är liksom, vi umgås ju så mycket och reser tillsammans mycket. Och det märker jag när vi är utomlands. Eller så här, jag kan ju gå en hel vecka nästan på ett ställe eller vara en weekend i någon stad och gå på både kaféer och klubbar och lite så här. Och jag har inte pratat nästan med en människa på hela den tiden jag är där. Mer än när jag beställer mat på en krog eller någonting. Medan han får kontakt direkt. Om man är på ett café eller om man är på en bar, så får han kontakt med nästan den som står bredvid eller någon som tar kontakt och pratar med honom. Och sen har de bytt telefonnummer, och även om de inte har någon, att det är ingen sexuell relation, men han får kompisar var han än är. Så det är, jag är nog också en sån person, jag bjuder inte in till den kontaktöppenheten på samma sätt. Jag har nog en mur som inte han har, till exempel.
Nej, men jag tänker, första gången jag träffade honom, det minns inte han, men då gick han fram till mig och kysste mig.
Uh-huh.
Alltså bara så. Så att, han är ju lite så. Mm. Alltså jag menar, det skulle jag...
Spontan och...
jag skulle aldrig gjort det. Jag är lite mer som du där. Mm. Jag skulle också kunna åka någonstans och inte prata med en enda person på en hel vecka.
Nej, det är man ju väldigt olika som person. Det kan jag ju sakna. Och det var ju också en sån som Lasse Flinckman. Han var ju så... han kunde ju också vara stängd mot vissa. Men han var ju öppen och glad och skrattade. De som har lätt till skratt och lätt till att glittra med ögonen, de får ju kontakt med folk. Men nej, jag har inte riktigt... Jag kan vara avundsjuk på de som har den där.
Ja.
Utstrålningen.
Men den kan man väl till viss del spela som en roll?
Jo, det kan man ju, men jag har svårt att sätta på mig någon slags... För den typen av utstrålning och charm, den kan jag ju koppla på scen.
Mm.
Men jag har svårt att koppla på den bara för att när jag är ute så här privat.
Men det kanske också, det kan ju vara en del i det här att du inte har hittat någon, för att du är en person på scenen som inte stämmer överens med den. Alltså, ja. Om man lär känna en person,
ja,
så tänker man att du är på ett visst sätt, och sen så är du helt annorlunda när du är...
Ja, och det är ju ganska vanligt bland både skådisar och komiker. Att, jag menar, om du träffar en komiker, typ Robert Gustafsson och sådana där, de är inte så jävla roliga när du träffar dem privat som de är när du ser dem på tv. Så att, nej, folk har ju en bild av hur man är naturligtvis också.
Ja, för jag tänkte också på det som du pratar om i din bok som jag refererar till hela tiden. Men där sa du någonting i stil med att exempelvis Carola äter energi, och det gör Arja Saijonmaa också. Och du berättade om hur du hade kommit ihop det lite grann med Helene Sjöholm kring några skor när du gjorde kostym till Livet i en slager. Och det är också det, att gemene man kanske inte har en bild av, de tänker att Carola är en vän, sådär, och att Helene har väl också kanske, jag vet inte om vad hon har för image, men hon är ju, känns ju inte som en besvärlig person.
Nej, det är hon ju egentligen inte heller. Hon är väldigt tålmodig och gullig och anpassar sig. Men det var det där med klackar som var för henne lite anti. Och att hon väl aldrig riktigt har varit den typen som har pyntat sig så mycket. Och det har jag ju klagat på henne lite privat, rent allmänt, att jag tycker hon ska vara lite mer stjärna när hon är en av Sveriges största stjärnor. Att hon skulle även visa det lite. Hon ser ut lite som flickan från landet hela tiden.
Ja, det gör hon ju.
Och man behöver inte se ut som Kristina från Duvemåla hela livet. Bara för att man slog igenom i det, tycker jag. Men det här har jag sagt till henne, och jag även erbjuder mig att göra kläder till henne. Så här, så. Mm. Men vissa har ju inte den, varken viljan eller intresset av att vara lite glamour också. Så att,
men lika mycket som att du är en egen stjärna, så har ju du har ju gjort kostym till massa olika stjärnor. Och vad jag är lite intresserad av, det är vad betyder scenkläderna för en stjärna, vilken som?
Ja, det beror ju på vad man vill framstå som då, om man ska vara rockartist och vad.
Nej, men jag tänker så att du gjorde också Jill Johnsons, vad ska man säga, comeback, eller hennes stora genombrott. Hon hade visserligen vunnit Melodifestivalen innan, men hon blev ju stjärna med Crazy in Love.
Ja.
Och det var ju, visst, det är ju en helt okej låt, eller en bra låt.
Mm.
Men hela förpackningen, menar jag. Vilken del hade det i hennes succé, tror du?
Väldigt mycket, tror jag, faktiskt. Helt plötsligt så såg man henne.
Ja.
För innan Crazy in Love, och när jag gjorde hennes kläder till det, så hade hon ju mest varit lite så här jeansbrud och cowboyhatt på skulten.
Ja.
Och jag sa det då när hon frågade mig, att nej, men ska hon ha något countryaktigt eller du vet sådär, då har inte jag någon lust, sa jag. Och då svarade skivbolaget, nej, men hon kan tänka sig kort kjol eller någonting sådär. Ja, men okej, nu pratar vi, sa jag.
Mm.
Och då så gjorde jag då en både snyggare och sexigare. För jag upptäckte ju också när jag träffade henne, hon hade ju en fantastisk kropp.
Ja.
Hon hade ju både byst och midja, rumpa och skitsnygga långa ben. Så att hon var ju så tacksam att klä. Så det blev ju en sån, helt plötsligt blev ju hon en superkvinna på något sätt när hon fick de här scenkläderna på sig. Och jag tror att det var nog en väldigt stor wow-effekt hos folk då. Så att där betyder ju scenkläder, betyder ju väldigt mycket, alltså det gör ju det.
Men hon hade ju det, som sagt, du säger, hon hade kroppen, hon har rösten, hon fick en bra låt och du förpackade det här. Vem, för det där brukar man ju tänka, så jag kan gå och fantisera lite om det ibland, att jag vet flera artister som har alla förutsättningar, men det har ändå inte riktigt stämt. När Jonas Hallberg var här i podden så sa han att Carola till exempel är en sån person som har ett utseende och hon har en röst. Hon kanske inte alltid har låten, sa han. Men att henne skulle han vilja styla för att det skulle kunna bli ett bra paket. Och det, där, och det var lite det jag var inne på där, att hur viktigt är det? Alltså,
ja, men det är jätteviktigt, men det gäller ju också att ha en självkänsla och egen smak.
Mm.
Och känna det liksom i sig, vad som man passar i, vad man gillar och vad man vill ha. Det måste man ju ha någonstans, för att Carola tror jag är så pass osäker på många plan, så att hon tar in en stylist här och en stylist där, och någon hjälper till där och någon assistent där som tycker, och sen så är de så osäkra. Och likadant var det med Arja Salma, så ska de hålla på och fråga Gud och alla människor runt omkring sig, och då är det en massa besserwisser assistenter och hårkonstnärer och hitan och ditan som då tycker att de blir så viktiga för de får en position att tycka någonting som ska tycka till och så tycker de, då blir de ännu mer osäkra. Mm.
Så att, och då tappar de helhetsgreppet.
Och och Carola kan man väl säga att allmänt, alltså hon har ju inte, hon har ju ingen egen stil. Hon hoppar ju från det ena till det andra och har ingen riktig koll på vad hon vill ha på sig.
Men du har inte gjort några scenkläder till Carola?
Jag gjorde en uppsättning då när hon skulle lanseras utomlands när hon gjorde den här
Runaway.
Ja, men Bee Gees-grabbarna som då var hon hemma hos mig och jag gjorde några förslag där. Men hela den där satsningen rann ju ut i sanden.
Ja.
Med hennes internationella karriär. Så de där kläderna blev aldrig av.
Ja.
Men det enda gången som jag... Och det där var ju då... Vad kan det ha varit? 83, 84?
Ja, det måste ha varit typ kanske 85.
Ja, så jag, hon slog
igenom 83.
83, 85, 86 ja. Någonting
ja.
Var det där.
Ja. Men tack för att du tog dig tid att komma hit, Christer.
Tack så mycket, det var roligt att vara här.
Ja, och tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej, hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.